Hej, det är Noah från Kusundberg här. Du lyssnar på Genuin Läderkula.
Hallå där ute och återigen mycket varmt välkomna tillbaka till fotbollspodcasten Genuin Läderkula. Den där genuina podden ni säkert hört talas om, men kanske ännu inte lyssnat på. Välkomna i så fall om det är ditt första avsnitt från Genuin Läderkula. Och det har varit 26 i ordningen. Inte jättemycket hänt sen senast. Det har varit allsvensk kval och grejer, så det finns ju såklart i vanlig ordning saker att snacka om inom den genuina genren som vi så mycket tycker om. Men vi kan lämna lite kort att vi har ju blivit omskrivna här på skolan Södertörn.
Stämmer mycket väl.
Stort!
Hur podcasten Genuin Läderkula hade sin början och vad som har hänt sedan debuten. Och när man blickar tillbaka på den här tiden så får man ändå säga att det har ju skett stora förändringar till det bättre.
Intervju nummer 2 får vi väl säga. Vi hade ju en med matchdags där i starten.
Ja,
också,
exakt. Så, det var ju när vi värvade in dig här.
Vi bygger på priseskåpet så att säga.
Ja, det stämmer.
Precis. Kul att bli omskrivna, så att hör bara av er om ni skulle vara sugna på att få kontakt med Genuin Läderkula. Vi kräver ofta en fika, men utöver det så
gratis kaffe.
Ja, utöver det så tackar vi väl ofta ja, men...
ja.
Eller en retweet också.
Ja, någonting i fikaväg kanske också. Man gillar ju
en kaffe. Retweet och en kaffe, det kan vi
ja,
slå fast.
Ja, det är fint. Ja.
Öl tackar vi inte heller nej till.
Nej.
Och en retweet är lika med en kaffe.
Ja.
Ja.
Precis. Välkomna, hör av er. Någonstans.
Nu.
Kör vi. Veckans svenska fotboll. Och givetvis börjar vi förstås med det allsvenska kvalet. Bragden på Olympia. När Halmstads bollklubb återigen blev allsvenskt.
Vad är det med det?
Gratulerar.
Jag får tacka så mycket. Vad är det med det? Såg du matchen?
Ja, det gjorde jag. Fan, den var... Jag trodde ju inte det. Efter 1-0 så trodde jag, nu bommar de igen butiken. Men satan, man får ge Halmstad. Vilka jävla... Det kändes som att de hade mindre, eller klart, de hade ju mindre att förlora egentligen efter 1-0-målet. Då var det ju bara fokus framåt och fan.
Plattan i mattan och så rakt fram och sen står det helt plötsligt 2-1.
Ja, det är ju en fruktansvärd krigarinställning, och det som är så fint med det här, det är någonstans att HBK var väldigt, väldigt dåliga, fega, ängsliga i de 5-6 sista matcherna. De vågade inte riktigt. Vi kryssade mot båda Södertälje-lagen som fick kvala för att hålla sig kvar i Superettan och liknande. Men i den här matchen, inte nog med att krigarinställningen är där. Man gör sina två bästa matcher på hela säsongen, så visar Janne Jönsson för första gången under sina 2 år som tränare i Halmstad upp fingerkyla. Fingerspetsbytan. Visst, inget utav dem stämmer, men man är ju till sig i de här situationerna.
Sen
att... Fingerkila.
Jag måste bara få beskriva det. Han byter alltså in i vanlig ordning Alexander Berntsson. Sätter upp honom på topp först för att han, då som är stark i luftrummet, ska nicka, ta emot bollar. Var med i uppspelen helt enkelt när han ska ta ner och fördela vidare. Men han byter ner honom igen som mittback. Och så sätter man upp Marcus Mathisen på innermittfältet, och därifrån en vacker fint bakom ena foten, och så smeker han upp den i krysset.
Och det fina är ju att han har ju faktiskt inte gjort ett enda mål i seniorkarriären, vad jag vet. Nej. Tidigare. Och så klämmer han dit 2 när det är kanske den viktigaste matchen i hans karriär.
Verkligen. Och jag gillar ju också det här att han redan innan då seade Haksabanovic förstås. Talangen där är ju HBKs första straffläggare. Men i den här matchen, redan innan matchen, så hade Marcus Mathisen tjatat om att han skulle få lägga straffen om det skulle bli ändå under full tid. Och han kliver fram och gör det med den kilan.
Ja, nu
är det otroligt.
Det var nog så bra också att han la straffen, för att man ska ju aldrig ha den som har skaffat, roffat åt sig straffen som lägger den. För
nej, då blir adrenalinet uppe.
Adrenalinet, man blir emotionellt inblandad och ska... ta revansch, och det kan oftast gå lite vilt till. Så det var nog tur att Mathisen steppade upp där och dessutom skickade fram till han är väl 99, var Haksabanovic.
Precis.
Och låta honom skjuta den straffen. Och om det hade varit så att han hade missat.
Mm.
Mm, då vet man inte hur det hade barkat vägen.
Sen måste man ju älska Mathisens citat i slutet där, när de frågar hur det ska firas. Och han sa väl något i stil med att jag vet inte, det händer inte så mycket i Halmstad på söndagar.
Nej, precis. Det var väl lite så jag hört att festen var där på Scandic i Halmstad, att det var ganska lugnt, det hände inte så jättemycket. Men det man ska veta, det var att Mathisens polare från Danmark, de hade satt sig på första bästa tåg till Halmstad för fyra. Så man vet ju inte vad som hände efter det. Kanske blev det tåg till Köpenhamn eller Malmö också.
Det är ju fint ändå att de sätter sig på tåget och firar sin kamrat där. Det är tumme upp på det.
Precis, de är redo. Redo för att kunna gå in och ställa det här till rätta även i Halmstad en söndag.
Mm.
Så att, nej. Oerhört skönt att få tillbaka med Allsvenskan. Vad tror ni man kan förvänta sig av HBK nästa säsong?
Ingenting. Det blir ju ett bottengäng, kan jag säga det nu. Dessvärre. Alltså det, men det kommer ju vara ungefär samma förväntningar som det var på Södra. Och jag kan väl förvänta mig att de kommer vara någonstans där nere i botten och kriga, helt enkelt.
De har god ekonomi i alla fall. Det vet ju du.
Ja, vi har...
Berra!
Förlåt att jag avbröt här, men vi har lite störningsmoment här parallellt, nämligen.
Folk är inne i vår studio, alltså håller på att pilla med annat.
Ja.
Så att man blir ju lite
orolig.
Ja, nog om det. Nej, så att det är väl... Men jag tycker också det är roligt att ha HBK tillbaka. Visserligen förlorar ett vad på detta. Men det är också roligt att ha dem tillbaka. Helst av allt hade jag velat ha både Helsingborg och Halmstad i Allsvenskan.
Fast nej, jag är så glad att den där jävla bajsföreningen är nere, alltså.
Ja, men du,
fruktansvärt vad jag hatar Helsingborg.
Du är ju emotionellt inblandad här.
Jo, men det är skönt. Och det är en klubb som inte har koll på sina supportrar. Det är ingen kärlek mellan förening och supportrar. Och det är en tråkig tränare som ska boxas lite med fansen. Och det är, jag tycker det är en riktigt pajasförening som förtjänar att hamna där de gör. Och... Ja.
Jag tänker mest på klubbens historia, tycker jag är ganska genuin.
Absolut, hur många säsonger är, eller år 30, vad var det?
Nej, de har ju varit i Allsvenskan sedan 92.
Ja, okay.
Så att det blir väl i alla fall 24 säsonger. Och innan dess har de ju varit, låg de ju i Allsvenskan till 64 eller något sånt där.
Ja, det är ju 5 SM-guld på meritlistan. Och som sagt, som vi alla håller med om egentligen, tror jag. Det är ju en anrik förening. Och det är ju framförallt synd för Skånefotbollen, som så sent som 2011, 2010, 2012 någonstans var den bästa vi hade i hela landet när Helsingborg var bra, trots att det fortfarande var struligt. Erik Edman var ju i bråk med till exempel Rasid Bousasan eller vad han nu hette på träning, och det har ju alltid varit struligt i den föreningen, inte bara ekonomiskt utan även på plats mellan supportrar och laget. Och någonstans är det väl kanske väl att de får börja om, men det var ju sorgligt någonstans att se. Jag såg någon sportsändning också med en Helsingborg-supporter då som var på plats, en genuin supporter.
Ja, inte han som grät där, ja.
Precis, tårarna där nära till hans. Så han hade ju inte ens ord för vad det var som hade skett här.
Det var ju, det måste jag kredda, att det var faktiskt en riktigt fin intervju. Och där tyckte man ju faktiskt synd om honom. Men utöver det så känns det jäkligt bra att de är nere.
Ja, det finns ju inte ett lag som är så skönt att skicka ner som Helsingborg ur Halmstads vinkel också. Det har ju alltid varit lite... storebroraktigt, både Helsingborg och Göteborg egentligen, och framförallt när vi har ett par HBK-spelare. Matteo Rosike som inte ville hänga med HBK ner i Superettan, testade lyckan i Helsingborg. Vi har en Victor Ljung som också varit misslyckad, visserligen skadad, rebtränat i Halmstad under sommaren och sådär. Men spelare som någonstans lämnar för att ta ett steg uppåt, och det förstår jag, men man kanske ska tänka en eller två gånger över klubbvalet nästa gång.
Sen får man ju, Helsingborg, jag vet inte riktigt hur deras ekonomi ser ut, men det blir ju tapp på 15 miljoner runt omkring där. Inte den lättaste kakan för en förening som har varit uppe i Allsvenskan så pass länge som de har.
Nej, det finns ju en viss risk med det där, och det är ju just att, att åker de ur, så finns ju också risken att de inte kommer tillbaka på väldigt många år. I och med att, alltså, den finansiella statusen är ju redan fruktansvärt dålig. De har tappat publik på liksom flera tusen personer per match sen skandalen var med Djurgården där. Och och det är klart att det är saker som brister. Och dessutom är en arena som är ohyggligt dyr i drift numera, i och med att den har ju fräschats upp. Så att nej, jag tror att det kan bli jobbigt för dem. Och dessutom har man en sån lönepost på tränarsidan som gör att ja, man måste helt enkelt kunna lösa den på något sätt.
Vad tror ni där då, Henke? Kommer han vara kvar eller kommer han få kicken?
Jag tror ju så här att bollen ligger nog fortfarande i Henkes händer, tror jag, i och med att han fortfarande har det namnet han har i föreningen. Men sedan är frågan hur ohållbar situationen är med tanke på supportrarna. Nu är det ju såklart väldigt, väldigt delat säkerligen i supporterkretsarna. Men det som hände nu senast, det kan ju inte kännas allt för bra att fortsätta med tanke på efterspelet efter matchen, som säkert alla ni som lyssnar redan vet om och sett en del av. Henke står och vevar lite, hoppar. Jordan Larsson får en smäll, folk rycker av hans tröja. Det är ju ett oerhört sorgligt efterspel, men samtidigt någonstans, Henke är uppvuxen i Helsingborg, det är hans stad, om någon stad. Och det är väl någonstans där han har planerat att leva och bo om han inte fortsätter som tränare utomlands. Så att det är nog extra tungt för honom, för att skulle han lämna jobbet här någonstans vill han väl kanske bo kvar i Helsingborg också och ha sitt hus kvar, och hela situationen blir ju ohållbar även ur ett familjeperspektiv.
Det jag inte fattar är dock varför de väljer att ta av tröjan på Jordan. Visst, han var ju längst fram där, men det är ju ändå deras bästa spelare under säsongen.
Ja, jag tycker det är fruktansvärt tramsigt, för att någonstans, nu har jag inte någon aning om vad Jordan säger till supportrarna, men någonstans så är det han och Henke Larsson som går fram för att snacka med supportrarna efter matchen. Jag menar, det är ju de andra i laget de i så fall borde bli förbannade på. Jag menar, de går inte ens bort i fansen och ber om ursäkt för att det har gått som det gått och att det blivit som det blivit. Liksom Helsingborg ska ju vara ett mittenlag, övre halvan till och med en vanlig säsong. Nu är det ju mycket som gör att de kanske inte ska vara det i år, men normalt sett bör de ju vara det. Så att det är ju de som är inkrigga, de spelarna. Sedan ska man ju inte springa av och slita av tröjan, men det är fortfarande oerhört märkligt.
Jag har aldrig fattat det där dock. Alltså, visserligen tycker jag att du är helt rätt att man ska ju, att det var ju fel spelare att ge sig på. Men samtidigt, varför ska man gå till supporterna och prata överhuvudtaget? Det leder ju ingenstans. Varför ska jag be om ursäkt? Alltså, de har ju gjort det de kan utifrån sina förutsättningar. Det kommer inte leda någonstans.
Problemet är väl att det som hände där skulle väl hända i vilken annan storklubb som helst. Det skulle definitivt hända i Djurgården om, säg, att Kevin Walker skulle gå fram. Och några supporter skulle komma, då är jag rätt säker på att de skulle göra detsamma mot honom. AIK framförallt, Bayern också, Göteborg, alltså
Malmö.
Ja, jag tycker att det är en fin gest för att kontra på det om supportrarna där, att man går fram, pratar, säger någonting, ger någonting. Jag vet, det var ju många, till exempel när HBK åkte ur från säsong sen från Allsvenskan då, det gick väldigt tungt. Det uppskattas att man går fram, snackar lite. Just för att få det här öppna. Vad är det som inte funkar? Supportrarna har ju kanske många frågor. Vad är det som inte funkar i spelet just nu? Då kanske man kan ge något svar i lugna kretsarna lite. För att ta emot kritiken och ge svar på den. Ja, men vi jobbar på och vi gör så gott vi kan. Men då blir det lite personligare. Och jag tror att det betyder mycket för många supportrar.
Utan att spekulera eller så. Men det känns ju ändå som att Henke, eller det som har skrivits, så är det kanske inte bara att Henke går dit för att be om ursäkt heller. Utan det, jag vet inte vem det var som skrev det, men det var någon som var på matchen där som tyckte att Henke själv manade på lite. Och jag menar, när han står och hoppar som en, att han verkligen är redo. Det,
som en MMA-atlet.
Där hade han ju kunnat gå iväg, visst, i känslor, men
det är lite också intressant att många medier och så vidare i sportsändningar, så visar man inte det klippet när Henke står och hoppar.
Nej,
och
levar lite,
utan det är ju enbart när spelaren kommer till skada. Och såklart, nyhetsvärderingen är ju riktig, att det är ju mest intressant i och med att det är ju där slaget sker och det är där det blir fysisk kontakt. Men å andra sidan så är det fortfarande intressant att Henke står och hoppar på det sättet som man gör. Så jag förstår egentligen inte varför man klippt bort det.
Det var ju med igår på nyheterna, vet jag.
När Henke hoppar?
Ja, exakt. På TV4-sporten där. Då hade de även intervjuat Landgren, var det nog, va? Ja, det var det. Och sen, det var väl ingenting nytt om det. Det var ju mest bara konstaterat, så brukar det inte gå till. Och att de hade haft möte med säkerhetsansvaret som inte sa någonting där. Så att det är djupt tragiskt. Det känns som att Helsingborg har mycket att jobba med.
Ja, verkligen.
För att återgå i finrummet.
Vad tror ni om spelarflykten? Vilka är först att lämna?
Mårtensson.
Även om han inte varit jättebra i år så...
Nej, men han har ju ett namn. Han har ju ett namn, det är ju det. Dahlberg är ju kvar. Jordan Larsson givetvis försvinner ju. Jag har svårt att se att han inte skulle göra det.
Så att Dahlberg skulle försvinna? Eller att
han Dahlberg var bara... inte försvinna.
Nej. Mm.
Jordan Larsson. Han lär ju försvinna troligtvis.
Ja, han lär försvinna.
Anton Wede skulle jag tro. Det är min drömvärvning till HBK.
Vice Wede.
Ja, det är nog första. Nej, men risken är väl att man får tvillingbrorsan på köpet då också. Mm. I och med att de inte kan släppa taget om varandra där. Men
det är klart,
Anton Wede var tillad och gjort det bra i år. Så att, det vore en bra spelare för HBK.
Men det är klart att mycket kommer hända med tanke på att de tappar ekonomiskt.
Ja, det också. Det ska man ha i åtanke. Och sen har de ju ett par dygripar. Sen har du Darjan Bojanic, tror jag inte kommer vara kvar efter. Och det handlar inte så mycket om hans prestationer. Linus Hallenius kommer inte heller vara kvar. Det är två stycken som har varit i frysboxen.
Gick ju dock ut själv och sa att han ska stanna.
Ja, han sa det efter soffryktet här. När han sålde soffa på Blocket. Men han kommer ju försvinna, kan jag nästan.
Ja.
Svära på om det är någon...
Vart går han då? Tillbaka till Bayern kanske?
Syrianska eller
något sånt här. Ja, en tredje...
Det skulle inte förvåna mig om han vill tillbaka till Stockholmsområdet. Men å andra sidan, han kommer från Sundsvall till Bayern. Så att,
Sundsvall.
Och Sundsvall har ju en anfallslucka lite grann efter Padiba. Även om Peter Wilson kommit in och gjort det bra. Mm. Och Stefan Silva lär väl lämna inom kort därifrån också, skulle jag tro. Så att,
jag skulle se han i Östersund ändå.
Det är möjligt, de kanske behöver en spelare. Men å andra sidan,
där känns, där tror jag nog att Darjan Bojanic är mer kompatibel faktiskt.
Ja, han är ju helt klart spelsinnet för att spela där.
Ja, spelsinnet, han har talangen. Och han har just det som ligger i deras värvningspolicy, kan man säga.
Han lär ju inte hamna i en stor klubb i alla fall, det kan vi.
Jag tror och hoppas att Bojanic faktiskt går till Öster och börjar om lite grann.
Ja, det vore ju också trevligt.
Någonstans där han kom fram då under Rohar Hansen innan han gick vidare till Göteborg där och så småningom Helsingborg. Men så det var det kul att se om han kunde börja om någonstans i Småland. Gislavedsånen som han från början kommer ifrån där.
Mm.
Men vi kanske ska lämna det här fantastiska kvalet och ta oss vidare till nästa punkt.
Nästa kval.
Superettakvalet, långt ifrån lika sexigt. Vi har ju två matcher där Assyriska åkte ut mot Norrby och Syrianska klarade sig kvar till slut.
Mm. Norrby alltså, ja, intressant.
Lite mer Borås.
Mm. Det gillar vi ju.
Ja, varför inte? Jag bryr mig inte någonting om någon av klubbarna. Så att,
nej,
Boråsfotbollen är ju stark, den är ju det. Det finns många klubbar där omkring som... som fostrar många bra spelare faktiskt. Så det är de har ett stort upptagningsområde i Älvsborg.
Absolut.
Kan man säga. Och nu går ju Norrby upp, så då stöter man ju på konkurrens. Det kan vara både en för- och nackdel.
Det var lite kul. Jag kollade där på fotbollskanalen. Hade ju dragit ur en liten superettan-tabell sedan superettan kom igenom. Och där leder ju Assyriska på 613 poäng. Men tror ni att ni kan gissa lite spontant vilka som ligger 2, 3, 4? Vilka lag som kan tänkas vara med där utan ordningen?
Syrianska?
Nej.
Nej, de har varit i Allsvenskan flera säsonger.
Sirius?
Nej, de kommer från Division 1.
Jaha, ja.
För ett tag sedan också.
Alltså, det var inte någon... Värnamo? Nej, det låg ju också Division 1.
En ledtråd, Kopparvalla?
Ja, Åtvid.
Precis, tredje plats.
Alltså Gais har legat där länge, men de var ju också länge i Allsvenskan. ÖIS var också länge i Allsvenskan.
Fan. Om jag säger att det luktar plast. Plastigt, plastigt, plastigt. Eskilstuna.
Ja, Eskilstuna, det får bli avsedd då.
Precis, och så har vi Ljungskile som...
Vadå, Ljungskile har andra plats. Hur mycket hade AFC?
AFC har 479 poäng.
Det jag har aldrig tänkt.
Men det har varit där länge sedan de bytte från Väsby där. Ja.
Jag har aldrig tänkt på att de har legat superrätten. Det finns alltid sådana lag. Men du har ju sådana här Åtby och Ljungskile som alltid ligger där. Det är sådana lag man måste hitta för att få fram den tabellen.
Precis. Så att, ja, lite intressant fakta.
Att Assyriska inte kan stärka den positionen.
Tråkigt. Det är kanske det. Då,
tråkigt. Nej, det är tråkigt, vet jag inte om jag tycker att det är, men... det, ja, så är det.
Tråkigt för dem helt enkelt. Ja. Jag är ju jätteglad. Så går det. Förstör man HBKs supportrars buss upp till bortamatch för vår del då i Södertälje, då kan man åka ut fortfarande.
Fast det är också lite fint.
Ja, det är ju sen för att man inte kan prestera på planen. Det är ju en stil som assyriska fotbollsfans sympatiserar med tydligen.
Ja, lite spåkomiskt när jag ser på det i efterhand. Nej, men sen i syrianska kvar, de har ju vänsterbacken var nyheter som är ganska intressant. Ja, man heter...
Janne Tauer.
Nej, vad heter
Beckenbauer.
Han är överallt.
Ja. Pavey vill ju fortsätta också. Så att det är
ja, han är inte ens varit startspelare i assyriska. Det är helt...
Vad tar sen han briljerade med en fotboll?
Ja.
Det värsta är att man kan ju inte spela Pavey, för då vet man ju att man kommer spela med en man mindre i halva matchen. Så.
Ja, det är ju någon Stockholmsklubb som ska plocka upp honom, tänker man.
BP.
Han vill ju stanna i... Det skulle vara syrianska. Den förbjudna övergången.
Ja, det är ingen lätt övergång.
Eller BP tillbaka
BP
i Superettan.
BP skulle han ju kunna gå till.
Varför inte?
Just så, BP tillbaka i Superettan också.
Lite rutin tillbaka i laget.
Lite så här samma temperament som Mellberg också.
Ja, och Gustav Sandberg Magnusson som tog ett antal kort för någon säsong sedan. Där har vi en skön lirare.
Gustav Sandberg Magnusson.
Mm, bra namn.
Långt namn.
Ja, det med. Jag skulle sätta en rubrik med honom någon gång. Tänkte det här blir ju omöjligt att hålla sig till två rader om man snackar webbspråk då i rubriksättningen. Byt namn.
Förkortning.
Sebbe MS.
Mm. MS. Något smeknamn måste han ha egentligen.
Ja.
Gussa.
Ja, nej, men konstaterat att Norrby är tillbaka. Grattis till, eller tillbaka, de är ju superrättan. Grattis till dem. Syrianska befäster sin plats. Grattis till dem.
Tack.
Fotbollsnyheter. Och i vanlig ordning vid den här tidpunkten på säsongen så är ju silly season fruktansvärt hett. Och kanske hetare än någonsin i allsvenskan.
När det gäller tränare.
Precis, precis. Och varför inte börja i Malmö och med lite danskt blod. Vi snackar Allan Kuhns blodådror och blodet som flyter där. Han har ju nämligen fått kicken från svenska mästarna trots SM-guld. Trots final i Svenska Cupen. Vad mer kan han göra? Jo, det är ju att packa sina resväskor och sticka så fort han kan från Malmö. För där är han tydligen inte välkommen längre. Kan låta som att jag är...
Stark!
Men jag fick lite flyt så att...
Det rullar på.
Plötsligt blir jag negativ till
Kuhn. Han var ju inte ens på fotbollsgalan igår.
Nej. Nej, varför ska han dit i öra? Han har fått sparka.
Fan vad gött. Välkommen.
Fan vad gött, grabbar. Vi samlas den sista gången. Dricker nattvårdsvin och blad.
Då skulle han kunna vara där och bara slira en sista gång i föreningen. Men nej. Han vill inte vara med.
Nej, det är väl lite förståeligt. Det måste ju kännas lite tungt för honom. Men det var väl som både jag och Ludde nämnde innan här, att Rosenberg hade gått ut och sagt att det fanns ingen riktigt tydlig spelidé. Kunde man ju utläsa av det citatet, när han ville ha en tränare som kanske hade lite mer av spelidé, typ Graham Potter, Jan MP. Andersson berömde han också.
Han säger alltså på fotbollsskala, alltså mitt på, i själva huvudsändningen säger han det.
Ja, det är konstigt.
Och hintar.
Och garva lite, va?
Ja.
Men det är ju det man gillar, det malmöitiska kaxigheten någonstans, att jag bryr mig inte, jag är från Malmö, jag säger precis vad jag vill.
Ja, jo. Det är ett sätt att se det. Så kanske inte jag hade varit sådär, jag tror inte Danne av oss är jättenöjd med det om jag så är det. I och med att det är ju föreningen som sådan.
Sen får man får väl...
Sen är det lite...
Vad tänkte de när de anställde honom? Det måste vara en felvärvning eller någonting. Alltså det kan inte varit Potter som, eller det kan inte varit Kuhn som de ville ha från början.
Nej.
Utan det var en nödlösning. Tog innan och under det här året så har de hela tiden tittat på andra håll.
Men sedan var väl tanken god också från början. Han kom ju från ett, eller har varit i varje fall i ett Ålborg där man spelat en väldigt rullande fotboll. Minst när de var ute i Champions League för ett antal år sedan, så imponerades man ju av att det fanns en spelskicklighet i laget som kanske inte finns i alla nordiska lag. Och då tänkte man att även om han var assisterande tränare där, så kanske han hade någonting gott att föra med sig. Men man har ju inte sett mycket av den här spelskickligheten och spelidén i Malmö där de ska vara passningsorienterade. Utan det har istället varit individuella prestationer som ofta avgjort för dem i år.
Nej, Nej, och det är klart, det känner man att det inte är rätt, så givetvis kan det till och med förändra. Men samtidigt, vad skulle Allan Kuhn presterat mer med Malmö det här året? Det är också lite där att det kvittar ju någonstans. Det är ju en väldigt stor tränarkarusell i hela fotbollseten. Och jag vet inte om jag tycker att det är så himla nyttigt heller för den delen.
Sen har ju vi ändå alla konstaterat att vi tyckte ju inte att Malmö spelade så jättebländande fotboll, trots att man gick och vann rätt överlägset. Mm.
Det som är intressant nu, det är ju i så fall att det gäller ju att de knyter någon nu i tid, så att han kan vara på första passet på försäsongsträningen, för att det tar ju tid att sätta en ny spelidé, och vill man då få in en spelande tränare som man troligtvis vill för att kunna spela ut lag i Allsvenskan, då tar det ju ännu längre tid för att kunna få in spelarna i just det tänket den tränaren vill ha.
Och sen framförallt om man nu ska värva spelare också, då är det viktigt att man kunna vara med där och sätta igång den lilla processen. Nanny. Få de spelarna man vill ha.
Nanny är ledig.
Ja.
Ja, precis.
Ring Nanny.
Conny Karlsson.
Vad säger ni om rykten om Mange Persson?
Nej, alltså det vore som att ta Nanny. Alltså han satt... Men han satt ju inte heller någon spelare, Magnus Persson.
Nej, ja, fast han... Nej.
Vi ska spela som Bayern München. Ja, citat.
Ja, absolut. Sen just Djurgården var det ju väldigt speciellt med tanke på hur många spelare som kom in och ut hela tiden där. Så att,
ja.
Men... ja, är väl en av få som ändå tycker att när MP i alla fall sitter i studion, vi har satt studion, så tycker jag att han har gjort ett jäkligt bra jobb. För han kan, man vet att han kan det han pratar om. Sen så har det ju bevisligen inte fungerat.
Men det är en sak att kunna, och det är en sak att verkställa, kan jag tycka. Det finns många som kan fotboll, till och med som sitter på förbundet, sitter och tittar matcher dag ut och dag in. Det är en annan sak att liksom träna och få in det här tänket i spelarna. Och där tror jag inte Magnus Persson är rätt val faktiskt. Jag tror inte på Magnus Persson till Malmö.
Jag vill att han ska vara rätt. Jag lyssnade på Niklas Holmgrens intervju med honom i en annan podcast. Mm. En kollega ni vet där ute till. Genuin Läderkula då förstås. Och min uppfattning om honom var att han var fruktansvärt kunnig. Nästan på gränsen lite till självgod. Med tanke på de resultaten han åstadkommit. Vilket inte varit övermäktiga direkt. Det har väl varit någon säsong där i Sirius. Han var rätt hygglig och förde upp dem någon serie där. Men utöver det så jag är tveksam till om han verkligen är rätt. För att här någonstans ska man ju ha den bästa tränaren i Sverige som ska komma till Malmö, för att nu ska man ut i Champions League. Det är ju kanske inte ett krav, men någonstans så ska man ju i varje fall ta sig till playoffrundan, och där är det ju ett par steg på vägen som inte är helt lätta heller. Så att jag kan inte se vem exakt man ska plocka in, men jag är tveksam till om det ska vara just Magnus Persson.
Men sen har ju MP också, han har ju lite den här attityden som till exempel Alm och Norling har haft, att han hör något dåligt och käftar han emot, och liksom han skapar gärna stora rubriker. Något som man ändå liksom måste kanske i en klubb som Malmö vara beredd att kunna göra.
Jag tror inte på Magnus Persson.
Nej, det är absolut, det köper jag också.
Sen betvivlar jag inte att han är kunnig, men jag tycker att han har den meritlistan som gör att han ska kunna gå in där. Och jag tycker inte att de lagen han har varit i, att han har presterat tillräckligt bra.
Säg att Hamrén nu, han har ju, ja, det kanske blir Norge där, men om han istället får erbjuden från Malmö.
Jag hade gått igång lite på den idén, för man ska ju komma ihåg att Hamrén är ju faktiskt en klubblagstränare av rang så sett. Vunnit norska ligan med Rosenborg, är väl ingen större bedrift, det kan väl de allra flesta göra under den tiden Rosenborg hade de åren där, slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Men att även vinna ligan med Ålborg, där man ska komma ihåg att det fanns konkurrenter i Brönnby som var starkt under den tiden, och framförallt Köpenhamn. Så att det vore intressant att se, och han är ju en spelande tränare också. Kanske funkar det bättre i ett klubbdag då Allsvenskan nu när han får tid varenda dag. Sedan finns det ju mycket med Hamrén som man inte tycker om, men lite kul hade det varit.
Mm.
Om man nu vill spela den fotbollen.
Mm.
Mm.
Kanske ska gå vidare till en annan tränare, en annan klubb som jagar febrilt. Nannes gamla klubb. Han har ju fått sparken därifrån, som alla vet vid det här laget också. Och nu har man vänt blickarna mot Jakob Mikkelsen från Sønderjyske, denna 36-årige dansk.
Måste ju säga, bara inflika att jag tycker det är väldigt kul. Att jag förstår ju att Nanne, det har ju bevisat att han inte har en spelidé, utan han har ju varit tvungen att släppa sin så kallade spelidé för att vinna matcher och ta poäng med Bayern. Men Bayerns styrelse gör ju också lite snedsteg när de säger att de vill bygga en långsiktighet. Och sen tar de in, visst 3 år, det är väl okej, men det är alltså, mer än så är det ju inte.
Det är en yngre tränare nu, så att han har ju fler levnadsår kvar i kroppen än han har om man satsar långsiktigt. Men det är ju lite vågat också. Jag menar, 36 år, hans enda seniorklubb som jag förstått det på en hygglig nivå, Sønderjyske, som han förde upp från danska motsvarigheten till Superettan. Och sedan tog till en fjärde, femte, sjätte plats någonstans förra året. Liten klubb där Simon Kron för övrigt håller till, tidigare Malmö-spelaren. Så att han är ju briljerat där, kanske kan jämföras med Östersund eller liknande. Nu vet jag inte hur Sønderjyske spelar sin fotboll, men det är ju bra jobbat.
Jo, det är det ju. Sen så känns det som att det här tränarnamnet, det viktigaste är att det bara blir rätt för Hammarby, för nu har de ju haft... Ja, Nanne blir ju till viss del rätt, men på sikt har det inte blivit rätt. Och innan dess hade man Greg Berhalter, och det var inte heller någon höjdare. Så är det att det är riktigt att man verkligen får in rätt tränare nu för förtroendet för styrelsen framförallt. Som ska anställa, eller sportchef det vill säga.
Ganska tyst i Djurgårdens IF. Sitter man och funderar hur mycket navelut som finns i Bosses navel, eller vad händer?
Nej, man får väl hoppas att de har läget under kontroll. För det var ju som vi pratade med Malmö där, att det är skönt att ha en tränare som är med från start, som får de spelarna värvningssätt som den spel eller som den tränaren vill ha, så att den kan bygga vidare på någonting. Men förhoppningsvis kommer det väl någonting svar här innan årsskiftet.
Högmo?
Ja, alltså det är ju en kittlande tanke, men jag tror ju ändå inte att Högmo skulle gå.
Förlåt mig, men just nu, i och med att det är så pass tyst, så skulle jag gissa på att det är ett alternativ.
Ja, alltså klart det finns ett alternativ, och klart att de har kontakt med varandra, men jag vet ändå inte om i slutändan att vi kommer krita på med Högmo.
Jo, jag har Backe snart också, jag vet inte, har han fått sparken än? Nej, har han kanske inte.
Han kommer fortsätta ett tag till. Finland kan väl inte ha allt för höga krav.
Det är det de har ju fruktansvärda krav i Finland. Efter storhetsperioden som man var nära på att gå till VM med, eller om det var EM, med Roy Hodgson i rodret. Därefter hade han Stuart Baxter, men han blev anklagad för att inte ha tillräckligt bra resultat. Kom 3 i gruppen till VM.
Problemet med Bayern och Djurgården är ju dock att de har inget maskineri som är självgående.
Och då lämnar vi Djurgården och Bayern och deras tränarjakt och tittar istället lite kort på fotbollsskalan, där det kanske mest intressanta bland alla dessa fina priser som delades ut ändå var att Zlatan kommer få en staty utanför Friends Arena.
Tycker det är fint.
Ja, jag tycker också det är fint. Sen så går det alltid att diskutera etiska värden när man har ett förbund som går back ungefär 250 miljoner på sin arena, och huruvida han ska ha avslutat sin karriär innan han ska få den eller inte. Men det är klart att någon dag ska han ju i alla fall ha den. Sen kan jag tycka att det är lite tidigt just nu.
Och men det är ju
alla omständigheter.
Det är bara att bygga på skulden ändå. Liksom. Det är några till miljoner i skuld. Det gör inget.
Det blir bra.
Det blir bra.
Jag har inte rört förbundet tidigare, så att...
Nej, exakt. Varför ska de börja nu?
Nytt så sätt.
Sen måste jag säga, veckans bonde går ju till allmänna supporterklubbens ordförande där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad hon heter. Men hon gick ut i media och började gnälla om att hon tycker det är fel att Zlatan får en staty där. Utan det borde vara någon annan AIK-spelare där. Men vad fan, det är nationalarenan. Zlatan ska stå där. Han kan gärna få 10 statyer till.
Jag är beredd att hålla med henne. På delvis, men delvis inte. Jag tycker såklart att Zlatan ska stå där, med tanke på att han är en nationalikon, och då är det mer passande utanför landets arena, Friends Arena, istället för Swedbank Stadion, även om de såklart kan få ställa upp en där också, om de vill. Men det är ju rätt placerat av Svenska fotbollsförbundet.
Det är ju mark de äger dessutom. Så.
Sedan så är jag också för en staty av Isidor Behrens, om man nu vill det, med tanke på att det också är AIKs arena.
Ja, eller så skulle han kanske ha stått där gamla Råsson när det stod.
Ja, men varför inte? Ställ upp en staty där istället. Mm. I vilket fall, så är, med tanke på den historien som vi berättat vid något tidigare tillfälle, så är han ju värd en staty, och bara den genuina storyn.
Mm.
Mer statyer!
Mer.
Statyer till alla.
Janne Tower
nästa. Rea ut dem bara.
Ut! Lite huller om buller.
Veckans allsvenska profil. Och den här veckan är det inte ännu helt klart vem det blir av olika anledningar. Men vi kan väl säga att vi hoppas på en viss djurgårdare.
Det gör vi. Vi siktar in oss mot en som inte spelar mycket A-lagsfotboll. Men är en profil i sig, det måste man ju säga. Jabbo heter han efternamn. Spelat i Elfsborg, om jag inte missminner mig. Mm. Och även Gävle.
Precis.
Det är ju en profil som bland annat spelarna själva tycker väldigt mycket om.
Ja. Det är ett alternativ. Sen har vi även fler på lager.
Också kul med Java här. Det är ju en kille som även kan barna i Stockholm. Som inte många andra fotbollsspelare kan.
Man har hört detta ryktesvis. Och det är just det man hade tänkt fråga honom om. Huruvida det blir så eller inte. Det är svårt att svara på här innan. Men det är någonting man verkligen vill. Om man säger så.
Vi får se. Någon spelare kommer bli.
Vad säger du om din säsong hittills? Det var utlånad till Sundsvall. Exakt. Nej, men den har väl varit så som jag hade förväntat mig ändå. Sen dag ett har jag blivit välkomnad av Sundsvall på ett fantastiskt sätt. Både på och utanför planen. Redan när jag kom så kändes det som att jag redan hade varit där ett helt år egentligen. Så jag har bara positiva saker jag kan säga om det här året faktiskt. Och på planen, du har ju fått en hel del speltid och fått stort förtroende där bak i backlinjen och sådär. Ja, precis. Nej, men jag tycker jag har fått jag fick en ledande roll redan i början egentligen. Jag och Mackan tycker jag skötte det väldigt bra, framförallt första delen på året då när vi släppte in minst mål i Allsvenskan, tror jag det var till och med. Så ja, Mackan har en stor del i min framgång att göra, måste jag säga. Han täckte väl upp egentligen varje gång när mina små rookie-misstag visades, med andra ord. Så jag hade en perfekt mittbackskollega som jag lärt mig extremt mycket av.
Du bytte ju konstgräs, eller det blev ju konstgräs nu i år för din del. Tidigare gräs på Friends Arena. Hur tycker du att det har varit?
Ja, det är lite skillnad såklart. Friends har väl inte varit bra alla dagar i veckan, om man säger så. Det finns för gånger där den har varit riktigt dålig och så finns det gånger där den har varit riktigt bra. Så med tanke på det så tycker jag ändå att det har varit väldigt bra för mig där. Jag vet hur planen är och den är ju riktigt bra också. Så det känns ändå som att konstgräs passar mig väldigt bra.
Det är ju lite skillnad sett till folkmängd och utbud av restauranger, affärer och liknande i Stockholm, Sundsvall. Hur har du upplevt att bo ett år i Sundsvall?
Ja, det är lite som du säger. Det är väl väldigt stor skillnad när det gäller shopping och kommunikationer och allt vad det nu heter. Så det är väl den största skillnaden. Jag har inte bott hemifrån förut heller. Så jag har väl fått testa på en helt ny grej att gå hemifrån. Så det kändes väldigt bra. Det var lite jobbigt i början. För jag bodde på hotell de första, kan det vara, 6 månaderna kanske. Så det var lite jobbigt, men sen fick jag en lägenhet om 2-3 sista månaderna. Så det kändes mycket bättre då.
Men nu blir det ju återkomst till Stockholm, återkomst till AIK. Hur känner du för det?
Nej, det känns väl bra. Och det är ny tränare, det är nya utmaningar som står på spel. Så det känns bra med Stockholm.
En hård konkurrens, Saul Wiesen, han har gjort det bra. Bertan gör det ju bra i vanlig ordning och Nisse är ju alltid svår att rucka på med allt vad det innebär. Hur ser du på konkurrenssituationen där bak?
Nej, den är väl väldigt hård som du säger. Det är kanske de bästa, bland de bästa mittbackarna i hela serien. Så ja, det krävs mycket för att ta en startplats. Men ja, vi får se. Det är ingenting omöjligt.
Alexander Isak ryktas bort. Jag vet att du är gammal anfallare. Kan du fylla hans tomrum kanske?
Nej, det går inte att fylla det så lätt, tror jag. Det var länge köpt eller anfall. Men det hade väl varit någonting. Men nej, jag kan inte säga att jag är på den nivån som anfaller som är på mittback. Det vore helt otroligt om jag var det.
Jag vet att du har väl en god relation till Anton Saletro. Att ni kom just i samma tidpunkt ungefär till A-laget också, va? Och liknande.
Precis, vi kom upp ja, ungefär, jag skrev kontrakt 2 månader efter honom, så det var nästan exakt vid samma tillfälle då.
Hur ska det bli att få träna upp med honom igen och hänga?
Nej, men det är alltid roligt. Det är en av mina närmsta vänner, så jag menar, det är som alltid, vi tränar utanför Arsons träningar också, så jag menar, det är bara roligt. Han och jag, vi trivs jättebra ihop, så det är inget nytt.
Jag har hört att ni gillar väl att hänga lite vid Fridays i Kungsträdgården, va?
Nej, det, vi var väl där, vad var det, dagen innan Djurgården var det väl, så var vi där en gång, och sen har vi varit där någon gång, men nej, det skulle jag inte säga, jag vet inte hur det kommer från.
Då kan du inte beskriva drinksortimentet med andra ord.
Nej, ska jag vara helt ärlig, så har vi väldigt stora problem med att hitta en restaurang som passar oss alla, i och med att jag är gluten, mjölkallergiker och äter inte gris, och han har sina grejer han inte äter också, så det blir ganska jobbigt ibland, men det löser sig oftast.
Ja, du får sålla lite bland allt som finns.
Ja, precis.
Jag såg lite kort på ditt Instagram-konto att ni var ju på lagresa med AIK i Förenade Arabemiraten. Återupplevde du gamla minnen där från U17 VM då också? Fick du tillbaka känslorna?
Jo, men det är såklart, det är väldigt, det är en speciell plats för mig och ja, hela, vad ska man säga, Anton är väl också en speciell plats, så jag menar, vi var väl delaktiga i någonting som inte görs så ofta i svensk fotboll, så det var lite flashback hit och dit, men jag var ju där ett år innan nu vintras också, så det var inte lika mycket den här gången, men det är fortfarande, det är lika roligt att vara där varje gång.
Jag sa även att du lirar FIFA, va?
Ja, det händer. Det är inte så ofta. Det är väl när jag har kompisar på besök, va?
Du är ingen kandidat för att slå Bojanic i svenskan, eller?
Nej, det är jag faktiskt inte. Jag är bättre på skjutspel än på fotbollsspel, om jag ska säga det.
Ja, okej. Ja. Om man ser framtiden här framöver, som sagt, återvänder till AIK och sådär. Om vi inte skulle bli speltid, kan man ju bara spekulera i förstås, men finns det anbud utifrån, eller är det något du vill kommentera?
Nej, det vill jag inte kommentera, dessutom har jag ingen aning själv, så det, när det kommer till kritan, då vet både jag och mina representanter hur det blir, så just nu så får vi se hur det blir. Jag kan verkligen säga Buleberg.
Full fokus på AIK helt enkelt.
Ja, precis, jag menar, det är ju, vad är det, 3 dagar kvar av säsongen, så jag menar, sen då går vi på ledighet och sen får vi se hur uppstarten är och så vidare.
Och den avslutande frågan som vi ställer till alla spelare: vilken är din favoritöl?
Jag dricker inte alls, för ingen.
Stryktipset. Denna 13 matcher långa rad som numera är en del av podcasten Genuin Läderkula.
Man skulle kunna tro att det är sponsorsamarbete, men det är det inte.
Precis.
Njet.
Vi spelar för egna pengar.
Och vi kan väl dra reglerna som är lite kort och hafsigt plöjd igenom den liberala punkten. Men det handlar alltså om att vi lägger en rad varje lördag. Man kan lägga den på onsdag om man vill det, men jag föredrar lördag.
Lördag är ju ganska
genuint. Lördag är genuint.
Och det handlar då om att vi lägger max 50 kronor. Sedan får man lägga spelet precis som man vill med halvgarderingar, helgarderingar och liknande. Och så kör vi på. Vi räknar rätten inbördes fram till sista helgen innan Allsvenskan drar igång. Så får vi någonting att göra även under vinterhalvåret här och början av våren där.
Och vi hoppas ju att ni som lyssnar, att ni spelar med oss. 32 kronor är totalinsatsen.
Nej. Under 50-lappen.
Under 50, ja, men du kommer väl inte undan på
40. Jo, 48 kan man lägga.
Kan man det? Ja.
Jag tror det inte det.
Men jag skulle säga 21 gånger 2. Nej, 42 kan man lägga.
Precis.
Jag spelar för 21 kronor.
Du ser väldigt, väldigt nöjd ut. Vi kan väl gå igenom lite.
Vi kan väl säga att jag och Persson fick 5 rätt medan Ludde fick 7 rätt. Shit. Så Ludde vann denna kamp.
Får jag försvara mig lite?
Ja.
eller försvara och försvara. Men jag kan väl säga att mina största feltips var väl framförallt lite kort att jag la en X2 på att Leicester skulle vinna. Det blev förlust. Jag la en etta på Cardiff. Nej, jag la en X2 på Huddersfield. Cardiff vann. Miss. Och jag la X2 på Norwich mot Queen's Park Rangers. Återigen miss. Så att mina halvgarderingar, det går att jämföra med Javos A-lagskarriär för tillfället. Ja, uselt.
Jag kör inga bortförklaring här. Jag tycker bara att det var en bedrövlig omgång.
Du skiljer alltså på lagen.
Ja, det måste jag göra.
Jag hade också problem med mina garderingar. Jag hade ju 2, halv och en hel.
Ja, den där helgarderingen, den fick du en poäng för, va?
Ja.
Stort.
Mina 2 halvgarderingar var ungefär de samma som Pearsons här. Förutom, eller nej, det var inte alls det. Men Watford Leicester hade kryss 2 och Stoke Bournemouth ett kryss.
Och det innebär ju någonstans att Ludde tar ledningen. 7 poäng. Jag och Björk är på en delad andra plats. Mm. Eller tredje plats, om man så vill. Välj själva. Ludde i vilket fall i ledning. Och bär fanan högt till nästa vecka.
Och jag tänker också som så här att att priser får ni gärna föreslå till oss här i poddgänget. Så att det är bara ringa in eller om ni vill skicka ett meddelande till oss på Twitter.
Men gärna något som kanske innehåller en blöt utekväll.
Precis. För någonstans så kanske vi ska bestämma priset nästa vecka. Så vi skriver ner det på klart på vitt och svart. Svart och vitt. För att det var ju lite oklarheter med priset gällande HBK. Jag har ju någonstans förlikat med att det tydligen var så att jag skulle erbjuda er då 2 drinkar och en shot var då, plus 2 grabbar till. Men jag klarade mig ur den nu i vilket fall. HBK är i allsvenskan, går att nämna igen.
Tack.
Tack.
Tack. Torsdags tillbakablicken.
Jag hör det med mig, Lothar Billengren. Igår vann Zlatan Ibrahimovic sin 11:e guldboll. Priset ges till Sveriges bästa fotbollsspelare. Igår delades pokalen ut för 60:e året i rad. Första gången gick det till Gunnar Gren. Han var från Göteborg och började sin seniorkarriär i Gårda för att sedan bli värvad till IFK Göteborg. Prestationerna över de 164 matcherna han gjorde där var imponerade då han lyckades trockla in läderkulan 79 gånger under den perioden. När någon står för sådana resultat uppstår intresse. Det handlar om utbud och efterfrågan, osynliga händer och jämförelsepriser. Allting slutar med att Gunnar flyttade till Milan. Milan, fotbollens epicentrum, presterar laget bra eller lika lugnt som en segelbåt på Stilla havet. Men vid sviktande form och förluster så brister det ut jordbävningar. Men det var ingenting Gunnar Gren behövde oroa sig för när han spelade där. Il Professor, som han också kallades, fördelade bollar till Nisse Lidholm och Gunnar Nordahl på bästa vis och det bildade Green och Lee. Igår delades guldbollen ut till Zlatan Ibrahimovic. För 60 år sedan var det Gunnar Gren som stod uppe på podiet. Den ena öppnade dörren för den andra och båda kommer alltid att vara en del av Milanos historia.
Mycket fint. Jag måste säga att du kommer tillbaka fruktansvärt starkt efter
för lite, det som förra veckan.
Precis, lite latigt där. Riktigt bra och intressant. Så att det ska du ha.
Tack.
Släpp på ryggen.
Får man väl säga att man får ju komma ihåg också att de här 3 kopplas ju ofta tillsammans, vilket de också började göras.
Mm.
Men det var ju också, som du säger, Gunnar Grema guldbollen där och de var ju alla egentligen, vilket egentligen är lite synd på ett sätt för att alla förtjänar hyllas var för sig också. Mm. För att det var ju 3 otroliga fotbollsspelare som vi inte riktigt har på den nivån idag. Så att,
men när vi ändå snackar om att man bör hyllas var och en för sig så kan vi ju snacka om lite kort. Bara. Vi kan gå tillbaka till fotbollsskalan där Kim Källström och Isaksson får hyllas samtidigt medan Zlatan får one man show.
Ja, men det är ju så. Isaksson och Källström, de sov på samma hotellrum.
Ja,
alltså.
Frågan är om de hade insisterat att de skulle göra det tillsammans. Jag vet, man kan ju vara lite blyg inför stora folksamlingar. Helt lätt är det inte.
Ja, jag vet inte, Kim Westberg, Robert Müller, uppe i Isaksson. Nej, vad heter det? Nej, det som är intressant då, eller om man nu snackar och hyllas var för sig, så har faktiskt Gunnar Gren gjort det. 1970 i Hyllans hörna så blev han utsedd till den bästa fotbollsspelaren i Sveriges historia vid det tillfället. Var det lite svårt.
Intressant om de båda gick ut sen och söp sig redlösa. Sidnota till Hyllans hörna.
Det är också lite intressant egentligen, typiskt Thomas Brolin. Jag vet inte om ni lade märke
till vilken... redlös.
Ja, det också. Jag kommer ju att tänka på honom i det sammanhanget. Men att följde ni hans Instagram flöde igår?
Nej, jag följde.
Jo, när han hade två guldbollar där.
Självklart lägger han upp sin bild med två guldbollar. Skriver lite så här trevligt att jag har Zlatan ju vunnit många fler, men jag har ju banne med två också. Och så lägger han till på slutet plus bronset 94. Tung smiley. Smiley med blinkande ögon. Och ytterligare smiley, jag inte minst kan ha varit en fotboll. Men är det inte fruktansvärt löjligt?
Jo, men jag förstod inte heller. För att han skriver ju att Zlatan har ju 11, så han har ett 11-mannalag. Brolin hade 2, så han har ett 7-mannalag.
Ja, jag vet inte om Brolin...
Jag kan ha missuppfattat det, men jag vet att 7-mannalag var inblandat i ekvationen.
Brolin på Instagram, det är ju ungefär som Dominik och Krishito som Toto Balotto brukar prata om. Nej, men det är ungefär som att Gunnar Gren, om han hade nu haft Instagram och levt, så hade han skrivit, jag har två, om man har två eller tre guldbollar. Men... jag har vunnit OS-guld 1948 också.
Ja, det händer ju inte. Det är ju... Ibland blir man lite trött på Brolin, även om han har gett Sverige och världen mycket. Till exempel den här låten. Vi nog alla minns.
Alla vi
längtar efter sommaren.
Alla vi
längtar efter...
Någonting då, Jordan. Liberala punkten. Och den här veckan så var det ett ämne som jag kom att tänka på när jag tog en sväng inom stan för någon dag sedan. Just de här små, kyliga, smått elaka hånen från både servitriser och bartenders. Jag menar, jag förstår att man möjligtvis måste kolla efter legitimationen när man beställer en pilsnar. Men någonstans så blir det alltid lite smått otrevligt. Det blir en känslig stämning. Jag menar, jag och den här servitören, hon verkade trevlig fram till det. Men efter det så lyckades vi aldrig återhämta.
Det var ingen dricks sen.
Vi började på. Nej, jag drog en artig dricks för maten. Men det var inte någonting värt att nämna. Men vad känner ni själva kring det här när man blir tillfrågad? Är det mest ett hån när man sitter på restaurang och beställer en pilsner eller ett glas vin om man så vill? Eller är det i baren, säg en tisdag, när det inte är vakter utanför?
Jag brukar se det mest på tillstånd faktiskt. Alltså, tar de inte lägg så kan de bli av med tillståndet. Så det är ungefär det man får väga in då.
Men om man bortser från...
Men då är det klart, det är större hån skulle jag säga att bli läggad på en restaurang än vad det är om det inte är några vakter på krogen och du går in. För då kan de ju ha satt det som rutin att vi har inga vakter, då ska du lägga alla.
Ja.
Precis, jag kan någonstans hålla med för att det är väldigt olika och det är, man skulle såklart väga in det här med tillståndet, men om man bortser från det då, för att alla gör ju inte det ändå. Nej. Utan vi går på en restaurang där man inte gör det liksom bar. Vad känner man mest? Och jag känner ju mest restaurang, för att där är ju ändå ofta fokuset på maten. Det är ju någonstans maten som man går för till en restaurang. Annars kanske man väljer en någon form av bar istället.
Jag har nog också sagt restaurang faktiskt. Sen är det så, om det värsta är, tycker jag personligen, det är när man inte får beställa överhuvudtaget. Så. När man blir nekad till att...
För att man är för full, menar du?
Ja, att de tror att man är för full.
Det
är inte alla som har haschögon.
Eller den, det är ju nästan det absolut löjligaste som jag och Ludde i varje fall varit med om vid två, tre tillfällen. Att man är ett sällskap på säg fyra personer och alla ska ha en öl var. Och i sedvanlig ordning så går man ju en runda laget runt så att alla bjuder på en runda var. Och när det då är ens egen tur att gå fram och beställa fyra öl så säger de nej, du får bara beställa en. Men var ligger logiken i att jag bara beställer en? Ska jag sitta och häva fyra öl i taget? Tror de jag är dum i huvudet? Jag vet inte.
Du bara sitter in i ett litet... Och det här har ju hänt liksom på helger.
Ja, det är ju det som är helt sant.
Skillnaden är om det är en vardag, då kan man ju tro. Men jag tycker ändå inte att jag ser ut som en alkoholist. Sen går det alltid att dividera om jag är eller inte. Men, fast
det är. Men så det där är ju samma sak på fotbollsmatcher och på festivaler och så. Att, du får ju inte, det är på fotbollsmatcher så får man köpa två.
Du får köpa två, så är det på konserter också. Det är också helt ologiskt. Mm.
När man ska stå i den här kön och vänta en timme på att få köpa två.
Och sen så kommer man fram och sen bara... Eller när man har stått i kön och tänker, gud vad gott det ska bli med någonting spalkande här i värmen. Eller i kylan. Nej, du får bara beställa två. Och så är man ett sällskap på sex personer. Och då ska man stå och dela på den här jävla ölen då, eller?
Det värsta är ju där, det är ju att det hände senast när jag var på Sverige och Wales. Så skulle jag köpa fyra öl. Kommer dit, får bara köpa två. Då måste jag ju gå tillbaka med två öl och säga, jag fick bara köpa två öl. Tror ni, de kommer ju aldrig tro på mig att det var så, utan de tror ju, ja, vilken snål jävel.
Mm. Ja, de utsätter ju dig för en situation du inte är...
Nej, exakt. Jag kan ju förlora min vänskap här med alla.
Just det förstår jag faktiskt inte i lagen. För det måste ju vara reglerat i någon förordning eller liknande. Hur man bara kan få beställa två öl vid en konsert. Det är ganska ologiskt.
Och ska vi bädda in ologiskt, då kan man här med klädsel. Det får de ju inte köra egentligen.
Nej, du har likadant ändra. De andra behöver bli läggade av. Ja, det förändras ju snart, men det är ju poliser.
Mm. Det kan vara bra att veta det, lyssnare där ute. Säg om det.
De enda ni behöver visa giltig legitimation till i dagsläget är länsman, polisen, Aina, vad du nu väljer att säga.
Vi finns överallt. Ni vet var ni hittar oss. Tack.
Tack.
Tack.